du kan inte sitta och tänka att allting kommer bli bra.
Nej, gud nej.
Det måste skita sig. Ja. Och då måste du göra någonting åt saken. Det är just där du lär dig att hantera problem. Det är just där du lär dig att hantera livet. Det är just där du, alltså, du blir starkare som människa.
Hanna B är i studion med Ida Sprud och idag så har vi en gäst, Josef Lokko. Välkommen!
Tack så mycket.
Yay. Är det här första podden du gästar?
Yes, första podden någonsin.
Va?
Så kul!
Du gästar våran.
Så kul.
Känner mig speciell. Alltså Ida, jag pratar alltid om våran podd som att det är endast jag som poddar. Har du tänkt på det?
Nej.
Min podd, när jag pratar, det är min podd.
Jag har inte ens tänkt på det.
Okej. Men det är våran podd i alla fall.
I alla fall jättekul att ha dig här.
Ja.
Tack.
Verkligen roligt. Vad har du gjort idag?
Uff, det här är jättetidigt för mig faktiskt. Jag har bara precis vaknat och kommit hit.
Som alla vet så spelar vi in på måndagar, det släpps på onsdagar och nu är klockan 12.13 och det är tidigt för Josef.
Mm. Men jag är lite liknadan. Alltså.
Jag är morgonpigg. Så jag har varit uppe sedan 8.
Det är klart du har.
Och sen så har vi inte gjort så mycket mer. Vad har du gjort i helgen, Josef?
Jobbat. Festat lite.
Vad jobbar du med? Vi alla vet.
Jag tror alla vet. Ja, jag är tatuerare.
Tatuerare.
Hur länge har du varit där?
Nu har jag jobbat som tatuerare i 8 år tror jag.
Hur alltså, började du?
Det var... Alltså, från början så hade jag väldigt mycket passion för tatueringar och konst.
Mm.
Sen så började jag lite så här oseriöst.
Oseriöst?
Ja, alltså jag började tatuera kompisar och sånt där.
Ja, hemma då?
Ja, bara testa liksom, det blir bra. Då var det bra så fortsatte jag liksom.
Men jag tänker så här, om man tatuerar, visst måste man vara bra på att rita. Kan du rita alltså, fint på papper?
Man behöver inte vara jätteduktig på att rita, men du måste ha en stadig hand och du måste ha en passion för konst. Alltså det är just det som gör dig till en, alltså, att du kan skapa konst. Du måste kunna skapa, vara skaplig, alltså, du måste kunna skapa konst.
Jag fattar. Så. Alltså hade jag börjat tatuera, då hade jag gjort streckgubbar. Typ.
Men har du några tatueringarna?
Snälla, jag har 6 stycken.
Oj.
Just det, har du ju.
Jag har en i läppen. Och sen så har jag faktiskt en stor på låret. Sen har jag lite små namn här och där. Men jag ska faktiskt gadda armen, tänkte jag.
Mm-hmm.
Ja, håller på att planera någonting här.
Mm.
Ja, så det är väldigt roligt.
Väldigt roligt.
Ja, så du har bara jobbat, festat i helgen.
Mm.
Ja, Ida, vad har du gjort?
Festat.
Har du festat?
Jag är i fredags, var jag ute.
Åh, herregud, var det kul?
Ja, det är svinkul faktiskt.
Jag fick en bild på dig av min tjejkompis Amanda.
Ja, jag mötte henne.
Ja, jag vet. I know.
Det är klart du vet.
Ja. Jag skulle egentligen varit där också, men jag bangade.
Men du har ju slutat festa.
Ja, alltså den här helgen, jag är väldigt stolt över mig själv för att jag har faktiskt inte festat den här helgen. Jag har bara varit hemma med min familj och jag har varit på bio och jag har tränat.
Yes. Vilken bio?
Jag kommer inte ihåg vad den heter, det var någon svensk. Den var sådär. Och sen har jag faktiskt bokat en Londonresa också. Spontant.
Ja, det är ju jäkligt.
För att jag hade ångest förra veckan över att jag inte skulle göra någon... Alltså jag hade inga planer framöver och nu har jag en Londonresa i alla fall.
Mm, det är faktiskt svinkul för dig. Jag är jätteavis.
Mm. Förstår du, gumman?
Förstår du, gumman?
Okej, men nu är Josef här och det är jättekul att ha honom här. Det vi tänkte prata om lite idag är... Vem är du, Josef? Hur är du som person?
Alltså, det är jättemånga som brukar bilda alltså så här, en egen bild i sitt huvud innan de träffar mig. Så
för, typ
jag
dömer?
Kan inte jag inte dömer, utan så jag kan inte förklara vilken... alltså så här, de bildar en egen bild i sitt huvud.
Men då är det tyvärr alltid.
Så på så sätt, vet, alltså, det är jättesvårt att förklara alltså, just... vilken typ av vibe alltså jag sprider till vissa människor. Och det är just det som är roliga. Alltså, efter att de har träffat mig så tycker de helt annorlunda.
Ja.
Mm.
Och det är just... jag vet inte hur jag ska förklara vem jag är.
Nej.
Men det är liksom... Alltså, jag har haft olika perioder i mitt liv. Och jag tror att det är det som folk tänker på oftast när de får höra vem jag är.
För att jag hade typ också en liten, alltså jag är inte sån som brukar döma, men du vet, jag tänker så här, ah, men du är loco, du är wow, du är överallt, ingenstans. Men sen jag träffade dig, jag tycker verkligen du, alltså du är verkligen skön, du är ganska så här lugn och du verkar väldigt snäll. Och det är så här, du verkar så härlig. Och jag måste också ge dig cred för vårt event vi hade. Alltså du gjorde vårt event så mycket roligare. Älskar Josef Loco. Men någonting jag trodde om dig, det var att du är känd från TV.
Okej.
Men Ida sa till mig att du har bara varit med i en säsong av Ex on the Beach.
Yes, jag har ju bara gjort TV en gång. Och jag har ju, alltså, det är det som är sjuka. Alltså, när man ställer upp på TV, de som inte visste vem man var, då tror de att man har blivit, att man har blivit känd via TV. Man har fått hjälp därifrån. Och det är ju så fel. Alltså, jag har ju liksom kämpat och krigat i flera år alltså med min karriär och allting. Så jag var ju alltså ganska stor innan jag ställde upp på TV. Så de som inte vet, de tror att det är genom TV.
Hur kanske kom det sig att du ställde upp?
Jag hade fått förfrågan 3 gånger faktiskt innan, och jag hade tackat nej varje gång. Så den här gången så sa de att okej, det här är sista gången vi frågar. Och det här, den här gången kommer bli riktigt stort, och vi tror att det kommer gynna dig jävligt bra. Så du måste ställa upp. Då var det Rosanna som fixade in mig. Så jag bara, ja men skitsamma, då kör vi då. Så alltså blev det så.
Är du nöjd? Alltså, eller ångrar du det?
Nej, alltså jag ångrar inte så, men det var väldigt tuff period i mitt liv när jag ställde upp där. Alltså, man får ju skriva kontraktet någon månad innan också. Och då kände jag helt annorlunda jämfört med
när du
precis
åkte.
När jag skulle in. Då var det helt, alltså, det var, jag var helt på en annan plan i livet. Innan jag skulle in. Och då var det, alltså, jag mådde jättedåligt i huset, och det kanske syndes. Och sen så, alltså, jag var inte lika hypad som alla andra. Och det liksom smittade av sig till gruppen också, så det var bara just det som jag typ tyckte att det var dåligt. Annars var det skitbra. Så det var jättebra att jag fick se också en annan bild av mig. För att jättemånga hade ju förväntat sig att jag skulle vara galen och fucka i huset.
Jag kan säga att det var faktiskt där min bild ändrades helt. Det var såhär, men gud, han är verkligen alltså en helt annan person än vad jag trodde att du skulle vara.
Vet du att jag mådde så jävla dåligt när det här skulle sändas, för att jag hade tänkt så här, folk kommer tro att jag är jättetråkig och att alltså folk kommer liksom döma mig på grund av det, för att de hade ju förväntat sig helt annat. Och det är en sån här tv-program att du ska alltså ha roligt, synas, du ska fucka ur och synas och liksom ska vara mitt i center, och oftast är det i verkliga livet här, alltså utanför. Och då mådde jag bara fett dåligt av att veta att folk vet att jag mår dåligt.
Men alla som har varit och gjort TV, de vet ju själva om att det är inte samma sak som när man är på utsidan.
Nej,
det är liksom som natt
inte.
Och dag.
Och sen, alltså en viktig grej när man gör TV också, det är ju att du sätts ju i ett hus med 10-20 pers som är också väldigt utåt. Alla är väldigt inställda på att få mycket tv-tid. Och väldigt många vet att det är drama och skrika och bråk. Det är det som kommer synas. Och då är för man kanske inte är så mycket alltså drama, eller det är människor som man, alltså ibland kommer man till en punkt där man bara sätter sig och börjar orkar inte mer. För de andra tar så jävla mycket plats och tid på ett negativt sätt.
Och det är så jävla skumt också. Du vet, jag hade inte träffat dem. Vissa. Så för mig var det så här, okej, spelar de nu? Eller är de så här på riktigt?
Precis.
Så jag blev fett mindfuck, du vet. Alltså, för de flesta, nästan alla som var inne i huset visste ju vem jag var. Så de visste hur de skulle kontrollera mig. De visste ju alltså, hur jag var alltså, som person. Så det var just därför de var också fett mindfuckade. För att de typ gick runt och frågade mig hela tiden. Så här, mår du bra? Mår du bra? Och eftersom att när de kommer och frågar dig jättemycket, mår du bra? Då tänker du efter, mår jag bra? Du vet, så här, jag kanske mår fett dåligt. Och så satt jag och dippade så fan, du vet. Så jag mådde fett dåligt. Alltså.
Vad jobbigt ändå att känna så när man ändå är iväg.
Ändå satt jag där en och en halv månad alltså, nästan.
Ja, det var så länge. Ja,
jag ville ut flera gånger. Och jag sa till dem, alltså till produktionen, att jag ville ut minst 5 gånger så här, under hela perioden. Och då sa de att nej, du har skrivit på kontrakt och det kommer förstöra för oss. För vi ska ju ta in dina ex. Och då går det inte om du ska ut härifrån.
De har gjort en plan alltså. De ville ha det där.
Ja.
Men vi släpper det.
Yes.
Men jag tänkte bara så här, du har ju väldigt mycket följare på Instagram och du har ändå varit med i det här ganska länge. Hur fick du dina följare?
Jag har varit i gamet ganska länge faktiskt.
Väldigt länge.
Alla tror att det här är genom, alltså, att jag bara har kört via Instagram.
Mm.
Innan Instagram ens existerade, då var det Facebook-tiderna. Det var där jag var stor. Det var där. Du vet de här, alltså jag släppte mitt klädmärke. Det var där jag började med innan jag körde igång med tatueringsstudio.
Är det de här med pussmunnarna?
Ja.
I remember.
Alltså alla kommer ihåg dem.
Och jag var typ 12 år och bara.
Och det var så stort, alltså det var så stort bland ungdomarna. Redan där var jag mitt entreprenörskap. Alltså det var liksom, jag älskade att skapa saker. Jag älskade liksom grunda från scratch och sen göra det stort. Och det är min grej, alltså typ. Och det är just då, de tiderna, det var jättefå profiler som var jättestora på Facebook.
Mm.
Det var Joakim Lundell, det var en som heter Nisvet.
Mm.
Och det var jag. Det var typ så här tre, fyra personer, alltså jag ska inte. Och då var det att på något sätt, alltså alla visste vem man var.
Uh-huh.
Där hade man också följare faktiskt. Alltså det var så här, Facebook efter 5000 vännerna, alltså när du fick max 5000 vänner.
Just
och sen då blev de följare till slut. Alltså det var så här,
man kunde inte skicka förfrågan. Nej. De
följer bara din Facebook-profil.
Så om du går in nu och kollar på min Facebook, det står 30 000 följare där redan.
Jag hade, det är typ så mycket följare jag har på Instagram.
Så jag hade, så fort jag skaffade Instagram, då kom ju alla följarna dit. Redan där så blev det lite stort. Och sen dess har jag bara krigat. Alltså jag har jobbat som fan. Vissa ser, alltså folk ser ju inte det jobbiga bakom själva jobbet. Alltså de tänker, ja, men hur fan blev han så stor? Ja. Tänker jag. Men det finns jättemycket, alltså, jobb bakom det. Och det är en grej som jag rekommenderar till alla som, alltså, kreatörer eller typ så här, folk som håller på med sociala medier. De ska inte tro att allting kommer över en natt. Alltså, det är jättemycket slit och jättemycket, alltså, jobb bakom det. Och det är värt att satsa på.
Mm.
För allting jag har gjort för 3-4 år sedan, allting jag har jobbat för 3-4 år sedan, ja, det lönar sig idag. Förstår du hur lång tid, hur lång process det är? Vissa tror att men fan, jag har jobbat i en månad och det funkar inte. Det händer ingenting. Det är ju så där i livet ibland. Alltså, jag har gjort jättemycket gratis jobb. Alltså, än idag vissa grejer jag gör, alltså, gratis för att, alltså, det gynnar mig i framtiden. Liksom, så.
Of course.
Det gäller att ha tålamod.
Ja.
Ja, men folk tror typ att bara när man jobbar med sociala medier att det typ inte tar någon tid.
Mm.
Jag själv, jag är liksom långt ifrån där du är idag, men alltså det är ändå så här, det jag gör, det tar också tid, men folk tror typ så här, att man bara ligger i sängen och chillar liksom.
Mm.
Men allt tar så mycket mer tid om man vill göra det bra.
Ja, det är oftast det också, det man visar utåt. Det är just det.
Ja.
Det finns alltid en baksida.
Jaha, men nu vet jag varför du har mycket följare på Instagram. Det är inte på grund av Exxon & Beach i alla fall.
Nej.
Men vi pratade också om vilken väg du tog för att hamna där du är idag.
Yeah.
Men jag vill veta, du nämnde någonting om Luleå för mig. Vi pratade FaceTime, bara så här en snabbis för någon dag sen eller vad fan det var. Och då började vi prata lite om Luleå och du vill berätta om något starkt minne du har därifrån.
Alltså,
vad är din relation till Luleå?
Jag har haft jättestora kontraster, alltså, på hur jag lever idag och hur min tid såg ut i Luleå.
Hur gammal var du när du bodde där?
Jag kom hit som 13-åring, så då, alltså jag kom ut från ett land som heter Azerbaijan och då flyttade vi direkt till Luleå i en vintertid.
Då var
så
du 13
kan tänka dig, alltså det är från 35 plus till 25 minus. Och då bara själva det, alltså inte bara klimatet utan själva mentaliteten, själva systemet, skolsystemet, allting var rena kontrastet för det jag hade i hemlandet. Och det var jättesvårt att anpassa sig, alltså det är klart att man hamnar lite utanför just själva skolgrejen. Alltså, när man är så pass liten och går i skolan så tror man ju att det här är så det kommer att se ut resten av sitt liv. Du vet. Så det är just det också. Och den tiden jag mådde ju fett dåligt, alltså, på grund av att jag ville satsa på skolan. Mm. Jag ville ha höga betyg. För jag är, alltså, morsans enda son och hon tog hit mig för att jag ska lyckas med min utbildning och allting.
Såklart.
Så jag ville inte svika henne så.
Nej.
Så jag försökte så gott jag kunde och då skete det sig eftersom att jag kom ju ut när
omställningen jag var 13, liksom. Från att flytta liksom.
Ja. Inte bara det, alltså själva alltså, systemet. Alltså, det är ju, så, själv, alltså att lära sig språket, anpassa sig, det, få vänner. Alltså, det är jättemycket press på en. Och redan sen liten så gick skolan åt skogen. Och då kändes det som att jag svek min morsa och vi hade jättemycket konflikter för det. Och när jag valde den här vägen att jag ville flytta och hålla på med kläder och tatueringar, då var det, alltså det var som en mardröm för henne. Och då sa hon, men då får du flytta och aldrig komma tillbaka här igen.
Oj.
Och det är just det som krossade mig. Och det, typ, så här, att jag ville typ på något sätt bevisa att jag lyckas här i Stockholm för att kunna ta upp kontakten med min mamma igen.
Vad
för att, och det är just det som har drivit mig. Det är just det som har varit min drivrutin. Alltså det är drivkraften i mig själv. För att jättemånga än idag alltså, frågar mig fortfarande hur pallar du med det här hela tiden. Du vet, så det är så mycket press, det är så mycket, du vet, ja. Och då brukar jag säga till dem att det är just det. Det är Luleå och det är min mamma som har varit min drivrutin för att kunna visa. För hon har ju typ så här, alltså, på skämt alltid sagt att du kommer vara ytterligare. Du kommer inte klara dig. Och du vet, alltså, min mamma
kolla
är jätte,
vad det står
min
idag.
Mamma är jättehård. Alltså, hon är jättehård och jag älskar det. För det,
ja,
är,
det
är just hon som har gjort mig också så här. Jag har ju en hård sida av mig också. Jag tror att det är just hon som har gjort det så. För att hon är ju så här ensamstående sen min farsa gick bort. Min farsa gick bort när jag var 5 bast. Och hon har varit ensam och tagit hand om 3 barn i ett sånt här land där allting styrs av män. Förstår du hur stark man måste vara då? Alltså, för att när han försvann, han tog ju hand om hela ekonomin i huset. Men när han försvann, då gick det allting. Alltså, då föll allting ner för att hon kunde inte få jobb. För att allting styrs av män. Alltså, det är sån där korrupt alltså, i landet. Så när vi kom hit till Sverige så hade hon ingen utbildning, ingenting. Så hennes enda hopp var ju att jag skulle utbilda mig och försörja hela familjen, okej? Okay? Så jag sviker henne där. Så jag förstår hennes, alltså så här, att hon var arg på mig och att hon ville mig väl. Och just idag, alltså så här, jag tar hand om hennes ekonomi, du vet, jag fixar lägenhet till henne. Jag har gjort allt för henne och du vet, alltså, vårt band, alltså, det finns ingenting som kan... Alltså komma emellan oss.
Så nu. Ni är väldigt tajta idag.
Ja, och det är just det känns så jävla skönt att kunna bevisa också att även om jag tog den här vägen som hon inte gillade, alltså blev tatuerare och inte blev högutbildad läkare, ingenjör eller typ så någon. Och även då alltså, att jag ändå alltså, står upp för henne och typ tar hand om henne. Och det är just det som gör henne stolt också för att man behöver inte alltså, så här, gå i vissa banor. Alltså, du vet, vissa föräldrar, när barnet föds så har de gjort i sitt huvud att okej, han ska bli det här. Och det är just det min mammas problem var. När jag föddes så ville hon att det skulle bli så här, läkare, tandläkare. Det vill säga alltså, att hon ska kunna typ, skryta till sina kompisar att ah, men min son är typ så här.
Och så valde du att ta en egen väg.
Ja, och det var det som ja.
Men kolla, det här har vi ett livslevande bevis på att om man tar sin egen väg så går det
så
faktiskt
går det
att lyckas.
Ja. Alltså om man verkligen vill det. Alltså det är, nu säger jag inte att alltså oftast så misslyckas man ju. Och det var just det. Alltså, man ska inte vara rädd för att misslyckas heller. För om du inte misslyckas då kan du inte ens lyckas. För att
exakt. Det, man om man ska, inte ens testar så vet man inte.
Man ska testa sig fram liksom.
Precis, fan.
Men hur fick ni upp kontakten igen? Efter...
Alltså, det var inte så att vi inte hade kontakten utan det var så att hon bodde i Luleå och jag bodde här. Och jag fortsatte kriga. Alltså, när jag flyttade hit till Stockholm så var det inte alls så som jag hade förväntat mig såklart. För att jag hade ingen utbildning. Jag kunde inte språket så mycket. Jag hade ingen bostad. Jag hade inte jobbat med någonting annat tidigare så jag hade ingen erfarenhet i någonting. Så jag hade alla alltså såhär, inga förutsättningar för att lyckas ja, alltså såhär, när jag flyttade från Luleå. Och då var det jättetufft och det var flera gånger jag var så nära på att ge upp och flytta tillbaka. Och när om jag skulle göra det då skulle jag typ såhär, alltså då skulle jag tappa min stolthet på något sätt och då skulle alla i min hemstad typ såhär, alltså alla som har typ alltid så här sagt att ah, men du kommer inte lyckas i Stockholm. Mm. Då skulle de ha rätt, förstår du?
Ja, det är lite vad var det jag sa.
Ja. Liksom. Och speciellt för morsan också, då skulle jag typ så här tappa min... Alltså jag vet inte, jag skulle typ så här, jag ger aldrig upp, du vet. Mm. Och jag bara skitsamma, alltså jag dör hellre här i Stockholm än att flytta tillbaka, förstår du?
Ja.
Det är så hemskt. Och sen så, ja, jag krigar flera... Alltså flera år, alltså för att få bostad och för att liksom stabilisera mig. Och sen så när det börjar gå bra, då börjar jag liksom hjälpa mamma med ekonomin.
Mm.
Det är just där, då hon börjar fatta att, det är då hon börjar fatta att okej, alltså även om man tog sin egen väg så har han ändå lyckats liksom.
Mm. Och det måste kännas så bra för dig, eller?
Yes, alltså... Ah. Ja, det finns ingenting skönare än att alltså bevisa att okej, ni hade fel och jag hade rätt. Mm. Liksom. Och så, för att alla mina vänner, när jag, liksom hade, jag hade ingen att prata med förut alltså, så här, innan jag skulle flytta. Liksom. Och då när jag berättade till dem och då skrattade de åt mig. De bara, alltså, för det första, du är utländsk, du har inget jobb, du har inga förutsättningar för att lyckas där. Du har ingen utbildning, du har ingen bostad. Vad ska du göra där? Du känner inga där.
Och jag bara,
watch me.
Kolla på mig. Sätt dig ner och bara kolla.
Och du vet, idag, alltså de är så chockade än idag. Alltså varje gång när de typ så skriver till mig, de bara, wow, vad sjukt. Alltså jag minns att när vi typ satt i pizzerian i Luleå så hade du inte ens råd med en pizza för 70 spänn. Alltså, och du, kolla på dig nu, du vet. Alltså, de ser så sjuka grejer som får mig att få typ gåshud, du vet.
Mm.
Och får mig att tänka på saker och ting som har varit förut och får mig att reflektera över livet jag hade förut.
Så inser du vart du är idag?
Ja, det känns så skönt. Och plus att jag vill gå ut med det här för att visa alltså andra och inspirera andra att även om ni har det tufft nu så betyder det inte att livet är över. Att du vet, alltså man måste alltid tro på sig själv och alltså, man får inte ge upp hoppet. Ja, man får inte ge upp hoppet. Du vet. Alltså, jag hade typ så här inga chanser alls egentligen. Mm. Alltså, kolla på de här andra som ger upp så lätt. Alltså, de har typ allting. Alltså, de har typ så här, tak över huvudet och de bor i Stockholm. De ser bra ut, de kan fixa jobb, men de är för lata för att de har det bekvämt.
Exakt.
Man får inte ha det bekvämt. Ja. Jag har kommit på det här. Alltså, jag har kommit på hela gamet. Alltså. Du får inte vara bekväm.
Nej.
Det är just det. Jag hade ingenting att förlora. Så jag tänkte, fuck it. Alltså, skiter det sig, så skiter det sig. Det kan inte vara värre än vad det är nu. Fattar du? Alltså,
det kan bara bli bättre.
Ja. Mm. Så jag bara skit i allt och ville bara testa mina vingar. Och jag kom ut från min comfort zone. Jag gjorde allt för att inte känna mig bekväm. Förstår du?
Mm.
Här i Stockholm har jag märkt att jättemånga, de har allting de kan förvänta sig. Alltså, de har stöd från sina föräldrar. De har tak över huvudet. De har allting. De får liksom månadspeng i fickan för att klara sig till och med.
Mm.
Och ändå är de lata och de vill inte ens öppna sin egen business. Eller typ, de vill inte jobba. De är för lata. De fästar bort sina pengar. Och du vet, alltså, de får ångest dagen efter hit och dit.
Det där är faktiskt väldigt sant.
För mig var det alltid så här, alltså jag till och med när jag bodde i Luleå, alltså jag fick ju studiebidrag 1050 och de fick jag aldrig ens se för att jag gav dem till mamma för att de skulle alltså försörja liksom oss, du vet. Mm. Alltså vi var ju tre barn fortfarande och hon jobbade inte, alltså hon var ju sjukskriven. Så på så sätt vet jag hade ju sett att okej, alltså hon förlitar sig på att jag måste alltså lyckas ta hand om familjen och då får jag inte svika henne. Och det var så här, jag hade så mycket press.
Mm.
Medan de här andra som är bekväma, de tänker, ja men fan, det kommer alltid vara så, allt löser sig. Men tänk om det blir så, du vet, som till exempel som min farsa, han gick ju bort och... Så står du där och när du har tänkt att allting löser sig, föräldrarna alltid kommer finnas där. Det kommer inte vara så. Livet är, du måste vara realistiskt, du vet. Alltså, människor går bort och du måste kunna alltså, stå på dina egna ben. Det är just det, alltså, folk vågar inte alltså, så här, satsa på sina drömmar och allting. Jag tycker alltså det är värt att satsa det. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Du misslyckas och så fortsätter du igen.
Någonting som är väldigt viktigt för mig är att vara självständig. Jag vet att många tror typ så, ah, men pappa betalar. Det var faktiskt inte alls länge sedan någon skrev till mig och bara, ah, men visst är du som får allt betala, du får allt på silverfat för dina föräldrar. Och jag bara, alltså vet du vad, jag betalar allt för mig själv. Mm. Det är inte någon som betalar någonting åt mig. Mm. Jag jobbar själv, jag tjänar mina pengar själv, jag betalar allt själv för mig själv. Jag ber aldrig någon betala åt mig liksom. Mm. Men tyvärr så är ju liksom inte alla så. Men för mig är det väldigt viktigt att vara självständig.
Mm.
För att skiter det sig någonstans, då vet jag, okej, men jag klarar mig.
Och också lite så här, det du var inne på, Josef, att alltså, vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Och det är också så här, det värsta som kan hända är att du får ett nej.
Ja.
Mm.
Och sen är bara gå, alltså,
gå vidare. Vet, alltså,
gå vidare, det är också, och försöka också, något
just
nytt.
Just det som jag tänker på, saker som har hänt i mitt liv som har härdat mig. Det är de sakerna som har varit negativa.
Mm.
Alltså jag drivs av saker som går fel. Typ. Mm. Alltså det är kanske konstigt att säga nu, men alltså, om du fattar vad jag menar. Alltså typ, jag blir härdad av att alltså, det blir inte som man har tänkt sig. För det är ganska realistiskt. Du kan inte sitta och tänka att allting kommer bli bra.
Nej, gud, nej.
Det måste skita sig. Och då måste du göra någonting åt saken. Det är just där du lär dig att hantera problem. Det är just där du lär dig att hantera livet. Det är just där du, alltså, du blir starkare som människa. Mm. Det är just det som också, alltså, när det här uttrycket, alltså, det som inte dödar dig är det starkare. Mm. Alltså, det, jag tror så mycket på det, för att alltså, man blir härdad, alltså, enkelt.
Mm.
Och det finns ingenting, alltså, livet är inte över. Man måste alltid fortsätta kriga liksom.
Så vettiga ord vi har här från Josef. Wow, alltså jag är verkligen imponerad av dig.
Nej, men så också väldigt imponerad av din resa. Alltså,
alltså det här är typ allting. 10% det som har hänt egentligen. Alltså det finns så mycket mer, men det är så här, jag har aldrig varit öppen med det här, för jag har aldrig så här,
och nu bara öppnar du jag gillar inte att vara
så här personlig så, men jag har alltid varit så här rädd för att folk ska typ så här se mitt förflyttna och döma mig genom det. Och du vet, och det är just det som jag har varit rädd om, att komma ut med saker och ting. Men jag tror att människor har lättare att förstå mig också om jag berättar, vet du, och får verkligen veta, alltså de får veta hur det ligger till.
Mm.
För att det inspirerar fett många.
Det gör alltså, verkligen.
Du vet, det har inspirerat de flesta av mina vänner. Det har min resa som de har sett som jag har gjort, det har inspirerat dem så mycket, för att hälften av dem har företag nu. De som typ lallade runt i skolan, de som inte ens, alltså de som typ inte ens gjorde någonting, och de har företag, förstår du?
Mm.
Och du vet, alltså det är det som har drivit dem fram. De bara, om Josef kan, då kan vi också. För att jag var ju typ alltså värst i skolan liksom.
Men det är mitt nya motto. Om Josef kan, då kan jag också.
Så det är så de har tänkt, och jag tror att det är viktigt att komma ut med sån här grejer för att inspirera dagens ungdomar, för att just nu är det jättemånga ungdomar som vill, som har talang, som vill komma ut, som vill lyckas med sina drömmar, men vågar inte testa för att de är rädda för att, alltså det ska, de vågar inte bara, alltså, du vet, de är rädda för att misslyckas.
Men du verkligen inspirerar och motiverar, du motiverar mig det här,
Nej, men jag sitter typ här lite med gåshud och bara...
Nu jävlar, nu ska jag bli business woman deluxe. Nej, men du, jag har också hört någonting om ungdomar. Någon förening, nej, vad är det?
Vid sidan om så här, det här är ingenting som också jag skyltar med så mycket.
Nej.
Men, alltså,
men nu är det dags.
Jag har jobbat mycket med ungdomar. Alltså, jag började, vi öppnade föreningen för cirka 5 år sedan.
Vad heter föreningen?
Stay Strong for Life. Alltså, det är,
varför har jag sett det också?
Det är det som står på min panna. Det är just det.
Jag har alltid undrat. Gud,
det är jättemånga, det är jättemånga som har undrat. Och de,
Stay Strong.
Det är förkortning för Stay Strong for Life. I alla fall, så här var det. För cirka 5 år sedan så hade jag en kompis som gick bort på grund av överdos. För att han mådde dåligt. Och istället för att alla vännerna som han hade, de fick ju fett dåligt samvete för att vi inte typ kände att vi inte kunde vara där för honom när han mådde dåligt, för han hade svårt att öppna upp sig. Han berättade inte alltså saker han var med om, och du vet, det var svårt för oss att förstå att han mådde dåligt.
Mm.
Så ända när vi vaknade upp och såg att han hade tagit sitt liv, då fick vi bara, men wow, alltså varför visste vi inte? Varför gjorde vi inte någonting åt saken? av den här själva historien så hade vi så här jättedålig samvete på något sätt, och jag tänkte att varför inte göra en förening eller ideell organisation som hjälper andra som är i samma sitt som honom, mm, som inte kan alltså öppna upp sig, och du vet, alltså, och att man hjälper dem i god tid så det här slipper hända. Mm. Och det är då vi skaffade det här Stay Strong, och idag har vi hjälpt ungefär alltså 15-20 familjer, alltså, okay, alltså allt från psykisk ohälsa och du vet alltså drogmissbruk, just de här ungdomarna också, du vet, när de är så pass unga, de har jävligt svag psyke, så mm, det vi gör är att oftast alltså gå och åka ut till dem, träffa dem personligen, knyta band med dem på något sätt så att de känner sig att finnas vi är som deras vänner, inte bara att gå direkt dit och bara ah, du mår dåligt, jag ska ta hand om dig, utan du knyter en band, alltså som en vän,
exakt. Mm.
Och att de får känna sig att det finns någon som är där för dem, oftast de som är ensamma, du vet. Och speciellt när man är så pass stor på sociala medier och man åker ut till dem. Alltså det gör så mycket för dem. Mm. För mig är det typ så här att okej, jag kan ta ledigt en dag från mitt jobb. Jag förlorar lite grann där, men alltså,
du vinner att se, så mycket
att se
mer.
Deras, alltså, att se reaktionen på dem, och du vet att spender en hel dag med dem, du får så mycket tillbaka, du får så mycket energi, och det är just det som driver mig också, för att det, jag vet att jag har varit stökig, jag har festat, jag har fuckat ur förut, men du vet, sån här grejer som man gör, och det ger en alltså, nya krafter för att ens kunna palla med det här livet och fortsätta framåt liksom.
Och det är en fin sak för liksom någon annan.
Ja. Mm. Och de här organisationerna också oftast är så här, man förväntar sig, jag får alltid höra att man förväntar sig att det ska vara från människor som är städade, som gör sån här grejer. Mm. Och det är det som chockar vissa människor, att alltså, även om mitt liv har sett ut som det har gjort, så ändå väljer jag ändå alltså att hjälpa unga, och du vet, alltså, jag försöker göra så gott jag kan för att hjälpa andra också.
Det är ju hur fint som helst.
Det visar ju bara liksom vilken människa du är och vad du har varit med om förut och vad det tagit dig idag.
Men tror du inte också att det är en anledning för att det kanske gått så bra som du har gjort i det här och att du kan hjälpa folk, är kanske för att folk vet vilken alltså resa de har gjort och att de kan känna sig igen i dig. Och jag tror att sådana människor är också lättare att ta hjälp ifrån och faktiskt få hjälp.
Ja, för att jag själv har varit med som
assist. Precis, det är det som är grejen. Kostymnissarna som sitter med papper och penna och frågar.
De har inte varit med om någonting. De har inte varit med om knas. De har inte varit med om alltså, att deras vän har gått bort på grund av drogmissbruk. De har inte varit med om sånt där. Jag kan relatera. Ja, det är det som är grejen. Det är det som är grejen. De här människorna, de är äldre också. De som jobbar med, alltså vi ser alltså, kostymnissarna. De har inte varit med om något så här, alltså, grova grejer. Och det är just det som är grejen med ungdomarna också. Man måste kunna hitta ett språk med dem. Man måste kunna, du måste ha gått igenom samma grej.
Mm.
Och det är där som Ida säger. Det var bra att du påpekade det faktiskt nu när jag tänker efter. Det måste vara så att det är därför jag har lättare att hjälpa unga. Mm. För att jag själv har varit med samma grejer.
Jag tycker verkligen det är bra liksom att du använder det du har varit med om och vänder det till någonting som du kan typ ta nytta av till och typ ta med det till andra som är med i samma situation som du har varit med i.
Mm.
Absolut.
För att jag tror att det hjälper väldigt många unga.
Men hur ser typ en dag ut för dig när det kommer till det här? Alltså har ni gruppmöten eller är det väldigt mycket att ni hjälper folk individuellt?
Så här är det. Jag har ju skaffat en sida på Instagram.
Mm.
Vad heter den?
Stay Strong Sverige.
Stay Strong Sverige.
Yes. Och där skriver massa ungdomar. Alltså till exempel om du är ung, du kan vara anonym också. Mm. Om du vill bara prata av dig, du vill bara skriva saker du har varit med om och du vill ha hjälp, då skriver du till oss där. Till att börja med.
Är ni flera som har...
Vi är flera som, alltså så här, som ligger bakom det, som hjälper det här med svar och mejl eller typ så här. Och vi vill bli mer för att ibland hinner man inte alltså svara alla. Nej. Och jag uppskattar allt hjälp jag kan få också, för att det här är någonting som jättemånga börjar engagera sig i nu på senaste, för att de ser att det är en ideell förening också, att vi inte tjänar alls några pengar på det här, utan jag har till och med fått lägga mina egna pengar för att åka ut till de här ungdomarna och göra de här aktiviteterna. Och det är det, just en vanlig dag kan se ut så här, att man går in där och så ser man att okej, den här killen, han är verkligen på, alltså han har haft det jävligt tufft och han är på väg att ta sitt liv.
Mm.
Och det är just de människorna vi vill hjälpa först. Mm. För att det kan gå så snett. Alltså, om du inte tar tag i det efter en eller två månader, så kan det hända att den människan inte existerar längre.
Mm.
Och bara den här lilla grejen att du skriver till honom eller att jag ringer upp dem. Alltså du vet, det är så mycket hopp i dem. Alltså det är som, shit, han ringde mig. Han verkligen bryr sig om mig. Du vet, så här. Och på så sätt, du vet, alltså, bara att vi snackar med dem. Vi bygger ett band med dem. Och så ser man, okej, hur ligger läget till? Alltså, du vet, och känner vi att okej, alltså, han är verkligen på väg att ta sitt liv eller att han är jävligt tufft. Då åker vi ut och träffar dem.
Mm.
Och vi hjälper dem psykiskt.
Kul.
Och jag tror att nu vill jag komma igång med att vi tränar upp dem också, för det ligger mycket i träningen också, att hur man mår, alltså, som
absolut,
alltså, ja, för att det cirkulerar ju, alltså så här, alltså det är viktigt med att hålla igång kroppen också.
Bra, endorfiner i kroppen.
Endorfiner. Så det är just det som jag vill komma, alltså det här med stay strong, du vet, att man ska alltid försöka vara stark.
Mm.
Och det på något sätt relaterar ju till träningen också. Det är, jag vill hitta så här, det här är min dröm, okej? Okay? Jag vill hitta olika människor som håller på med olika grejer. Till exempel olika PTs som man åker ut med till dem. Så fixar de en kostschema och tränar upp dem, och typ, och sen så fixar jag folk som är jätteduktiga med det här med alltså prata problem psykiskt och... alltså, så det är olika delar, så, och jag kommer behöva liksom en av varje och åka ut till de här ungdomarna med, och då på något sätt så hittar jag alla punkter som de är svaga i och försöker förstärka dem.
Smart. Väl, ja, men det här med träningen, det gillade jag, för jag vet att mår man dåligt så kan
jag själv har varit där. Jag själv, alltså, jag vet inte om du kan kolla tillbaka flera år tillbaka, typ så här 5-6 år tillbaka, då var jag jättesmal, jag hade ätstörningar, jag hade jättemycket problem. Den här träningen har räddat mitt liv och mitt välmående. Alltså det är så här, jag mår jättemycket bättre med träningen.
Mm. Men det är så, träning får en att må bättre. Alltså man mår bättre, det hjälper hälsan och det gör att man själv liksom mår bra.
Mm.
Mm.
Det är liksom alltid en bra sak att träna. Oavsett om man inte har någon så här mål i träningen, men det är alltid bara bra att aktivera kroppen.
Gud, jag är bara typ så här helt chockad av allting.
Ja, alltså det är så helt... mycket man inte vet.
Ja, alltså jag är ganska mystisk av mig. Det är det som är sjuka. Alltså jag, som sagt, jag har svårt att... Det är det här, vissa människor som vi hjälper, de är exakt som mig, du vet. De har svårt att prata, de har svårt att ta ut grejer. Men när man börjar, du vet, så här, gräva lite, så kommer så saker fram, du vet, jättemycket. Alltså, och det är just det.
Ja, men jag har liksom scrollat lite i din Instagram och där ser man, alltså det är liksom... Det är bara bilder liksom. Man lär inte känna
dig. Man får bara, du är. Ja, det är bara ytlig grej bara.
Ja, och därför tycker jag att det är jättekul att du är här, för att nu liksom man får veta så mycket som man verkligen inte har någon aning om.
Mm.
Det är liksom en helt annan människa bakom den här Instagram-skärmen och eller sociala medier och sånt.
Det är ju så, alltså alla, jag tror att alla är, alltså, har någon typ av, alltså, att de... Det som syns på nätet är inte exakt som är verkligheten. Och det är ju så.
Men det har vi pratat om så många gånger, du och jag, Hanna.
Ja, liksom. Och det är det jag liksom önskar ändå att många förstod. Att det som syns på Instagram, det är inte helheten.
Nej.
Det finns så mycket mer bakom varje person som sitter där och uppdaterar sitt flöde. Liksom.
Mm.
Gud, alltså jag är verkligen imponerad av dig.
Det har varit så intressant att lyssna på. Alltså,
ja. Och jag hoppas verkligen att många lyssnar på det här avsnittet och får liksom höra på vad du har att säga.
Mm.
Och att du liksom inspirerar andra mig.
Ja, mig.
Alltså verkligen. Jag är verkligen i chock typ.
Mm. Nej, men det har varit så intressant att lyssna på. Och verkligen så här stor eloge till dig också.
Tack så mycket.
Alltså verkligen.
Verkligen. Mm. Och nej, men jag tycker alltså du... Jag säger som min mamma, alltså jag älskar ju dig. Min mamma, hon avgud du.
Alltså det är sjukt att alltså äldre gillar mig också. Jag fattar inte det. Alltså det, jag har alltid så, jag vet inte, alltså jag har alltid varit så här att det är unga som tycker om mig oftast.
Men...
Och jag har alltid haft så här, där jag bodde i Luleå också när jag började tatuera mig. Alltså just där också, människorna alltså så här, lite old school, du vet, så här. Så har man för mycket tatueringar och ser det som jag gör, så är det jättelätt att man blir dömd efter utseendet. Och det kunde vara som att jag kunde sätta mig i en buss och det fanns bara ett enda plats och det var bredvid mig. Och folk vägrade sätta sig där, förstår du? Och då var det exakt samma händelse, då var det en tant som... gick förbi utan att sätta sig, så hon valde att stå upp istället.
Det är bra.
Så jag ställer mig upp och jag säger, här, varsågod, du får sätta dig. Och jag väljer att stå.
Mm.
Så hon bara vände sig helt förvånad och bara, oj, det där skulle man inte förvänta sig från dig. Jag bara, okej, okay, vad menar du? Så vi sätter oss och vi bara snackar igenom hela bussresan och jag får henne att ändra sin hela åsikt om utländska eller att säga att man ska döma en efter utseendet. Och när vi går av, hon bara, alltså, jag är så tacksam att du ens ville prata med mig, för att du fick mig att inte ha fördomar. Liksom. Och
levande det, bevis på att man inte ska döma boken efter och, omslaget.
Och det är just det, mitt mål här i livet. Alltså, jag vill verkligen alltså, ändå alltså, här, sprida samma... Vad heter, vibe, att man ska aldrig alltså så här, döma efter hur saker och ting och ser ut. För att du måste verkligen ta reda på hur det verkligen är. Istället för att göra en egen bild i ditt huvud. Ja, men det här har jag hört, det måste vara sant. Mm. Förstår du? Och det är just det. Hela mitt liv har alltid sett ut så här. Folk har alltid så här, haft någonting om mig att säga. Och typ, de har alltid haft sina åsikter. De har alltid gjort en egen bild i sitt huvud. Vilket som alltså, så, ibland inte stämmer.
Exakt. Mm. Jag själv vet ju också om det. För att när jag gick i skolan så hade jag inga vänner. För att folk ville inte umgås med mig. För att de kollade på min utsida. Mm. För jag kan se väldigt dryg ut när jag inte är glad. Eller när jag bara är, menar jag. Mm. Alltså när jag har stone face så tror alla att jag är typ elak och dryg. Mm. Och det har jag fått bära med mig för typ hela mitt liv. Det var när jag var med i Paradise Hotel. Som folk bara, men gud, du är verkligen en annan människa än vad jag trodde. Jag bara, döm inte.
Mm.
Alltså det finns så mycket mer bakom varje människa. Mm. Det är bara ett yttre liksom.
Ja.
Så är det.
Ja. Så är det.
Men
Josef... det säger mer om de som dömer.
Exakt. Mm. Exakt. Men du Josef, vad är planen för framtiden? Kötta på och med tatueringsstudion. Ja,
alltså just nu så jag började ju i en liten källare. För de som inte vet, jag, som sagt, jag flyttade till Stockholm med ingen bostad, ingenting. Jag åkte hem till folk och daterade liksom. Så jag har börjat med det så verkligen från noll.
Mm.
Och det känns så jävla skönt att just nu har jag två studios. En i Gullmarsplan och en i Vigloben.
Mm.
Den nya som jag har öppnat. Och för mig egentligen så borde jag mig nöja mig med det jag har och jag uppskattar allting. Alltså att hela det livet jag lever just nu, alltså det är ju så här saker jag har drömt om som jag skulle aldrig kunna tänka mig att det skulle hända. Och det lever jag just nu. Så jag är ändå fett nöjd med det jag har just nu. Men man vill ju alltid framåt. Man vill
kolla
vad alltid
fint, jag är fett nöjd med det jag har nu.
Jag är det alltså. Om jag typ lever så här, alltså det jag har fått nu, om jag får leva det här hela livet ur, då kommer jag ändå vara nöjd.
Ja.
Alltså jag kan
kolla,
dö nöjd.
Visar tacksamhet. Men...
Ja, men ändå så vill man ändå alltså expandera och man vill alltid framåt och det är just det drivet jag har och såklart att man vill ju alltid framåt.
Mm. Kötta i samma spår och se vart det tar dig.
Yes, det är just det.
Fan vad härligt.
Ja.
Jävlar, vilken människa det är. Gud, jag bara, Josef, älskar Josef.
Ja.
Åh, det var väldigt kul att ha dig här.
Ja,
tack så mycket.
Verkligen.
Det var kul att komma hit.
Första podden, Vi känner oss verkligen hedrade här.
Och du är vår första gäst för säsongen också.
Är det så? Mm.
Otroligt trevligt. Och det var jättekul att ha det här. Och höra om allt.
Nej, men jag har suttit liksom typ helt tyst och bara lyssnat och bara...
Jag med. Wow. Lutar mig tillbaka. Verkligen. Mm. Och jag hoppas verkligen många lyssnar och bara får lära känna Josef.
Mm. Mm. Jo, men verkligen. För det känns som att vi ändå lärt känna dig.
Nej, men nu.
Ni är typ bästa vänner nu.
Ja. Men alltså, som sagt, alltså, det finns ju så mycket mer såklart. Men alltså, det är sjukt att du vet, alltså, jättemånga som har helt andra åsikter om mig. Och, du vet, alltså, det är så tråkigt. Alltså.
Mm.
Men ja.
Tyvärr så
tiden visar allt. Det är det jag har sagt också. Det är just därför jag har hållit länge i gamet också. Jag har hållit på med det här nu, nästan 10 år. Och vissa faller ju så snabbt. Alltså.
Mm.
Deras, alltså, de är typ stora typ
ett halvår
och sen bara pssch, de är borta.
Orelevanta.
Och det är just det. Alltså, äkta vara kommer alltid vara längst. Liksom. Mm. Det är just det.
Gud, det är verkligen sant. Du har verkligen varit med i gamet länge.
Ja, faktiskt.
Alltså, om man tänker tillbaka för 10 år sedan, influencer, världen och allt det där, det fanns ju knappt.
Nej, det fanns inte.
Och nu är ju typ varannan människa en influencer.
Mm.
Det var mycket svårare förut också. Ja. Alltså, det var verkligen så här att du skulle verkligen sticka ut från mängden.
Ja. Mm.
Och då var det inte så här, alltså... Du hade inte så mycket utseendet, så mycket roll. Nu, alltså, om du ser till så här bra ut så är det mycket lättare för dig att alltså, komma ut liksom, i världen. Och så. Men förr i tiden så var det alltså, att du var tvungen att ha en talang.
Mm.
Så.
Visste du en sak? Jag hade en blogg på den tiden för typ 10 år sedan. Med ganska mycket läsare. Jag hade 15 000
shit.
På Instagram på den tiden. Då var det faktiskt mycket.
Det är faktiskt mycket.
Ja, men sen slutade jag blogga.
Mm.
Och då bara...
Och sen var du med i PH då.
Sen var jag med i PH då. Ja, nu står det stilla där. Ja, nej. Men jag känner mig jättenöjd.
Mm.
Känner du dig nöjd?
Absolut.
Med dagens...
Yes, faktiskt.
Härligt. Och Ida?
Känner mig jättenöjd.
Det gick snabbt alltså.
Det går fort om man har kul. Eller vad är det man säger?
Jag tänkte en timme, vad fan ska vi prata om en timme?
Ja, du hade lite ångest.
Nu är det bara 2 ute.
Josef igår, han bara, kan du ringa mig? Jag bara, ja. Han bara, du, vad ska vi prata om imorgon? Alltså jag är lite sådär, kan jag få veta ungefär och hur länge ska vi spela? Oh shit, typ. Jag bara, ja.
Ja, när jag hörde en timme, jag bara, fy fan alltså. Hur fan ska man på det?
Men det gick ju bra. Kolla, you made it.
Ja.
Ja.
Men det går alltid snabbt att podda, alltså, även fast man inte tror det. Vi sitter ju här varje vecka liksom, i en timme typ.
Och snackar bara skit.
Ja. Alltså bokstavligen, snackar bara skit. Och det är det som är så kul ändå, när du har varit här, för nu har vi ändå pratat om något liksom...
Viktigt
än bara killar, sex och fest. Jag såg att någon till och med kommenterade och bara, ni pratar bara killar, sex och fest. Jag bara, nej, inte nu.
Nu kommer Josef där.
Ja, nu är det Josef. Ja, nej. Det var jättekul att ha det här.
Mm.
Jag har sagt det 25 gånger, men jag tycker verkligen det. Och vi har fått veta mycket om dig.
Mm.
Och alla andra kommer också få höra det här.
Mm.
Och ja, det var väl det.
Ja. Yes. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Inga problem.
Tack.